Vi ska få fira högmässa tillsammans på den 12:e söndagen efter trefaldighet med temat friheten i Kristus. Vi gör som vi brukar, att ni vänder er till varandra i bänkarna och hälsar varandra välkomna hit. Så säger jag ett välkommen till er som lyssnar på våra sändningar och berättar att psalmerna idag är 568, 39, 87 och 240. Kollekten idag den tillfaller Arad Networks diakonala arbete i Rumänien och den kommer att tas upp med hovgång under psalmen 87 sedan. Insamlingen borta vid ljusbäraren den här månaden går till EFS mission. Under kommunionen, nattvardsgången sen, så finns det möjlighet till personlig förbön. Om man går ut på kyrktorget och så vänster och vänster så finns där ett rum som det står förbön utanför. Och där inne sitter det två personer, så är dörren öppen så kan man stiga in och bli bedd för om man vill. Efter högmässan så är det kyrkkaffe i St. Pauli-gården bakom mig här. Varmt välkommen att vara med i gemenskapen också där. I kväll klockan 18 så är det en musikgudstjänst i Tessé-anda. Det blir Tessé-sånger och stillhet här i kyrkan klockan 18 ikväll alltså. Sen kan ni gärna titta på baksidan av bladet där nu drar tonår igång och studiekvällarna på tisdagar och sådär. Så läs gärna om det. Nu ska Per Bodemar säga någonting om
tablettaskarna som ni fick när ni kom in. Nej, men de är ju en till som en påminnelse om att kyrkovalet närmar sig, och så mycket som att från och med imorgon så påbörjas förtidsröstningen, och det är det som illustreras i de här datumen 8 till 21 september. Men själva valdagen är alltså om 2 veckor, söndagen den 21 september. Var man ska rösta då, det ser man på det röstkort man har fått hemskickat, och allt övrigt information om kyrkovalet ser man enklast om man tittar på pastoratets hemsida, klickar sig fram där. Det finns både information om vad man kan rösta i förtidsröstning, och där finns också lite information från alla de grupper som ställer upp lokalt här i pastoratet. Det sista jag ska säga är att valnämnden har medgett att nomineringsgrupperna i denna söndag och nästa söndag kan få dela ut lite valmaterial efter gudstjänsten på kyrkplan. Så vet ni att det är enligt reglerna om ni får en broschyr i handen. Men glöm inte bort att ta reda på vad som gäller om kyrkovalet för er del och gå och rösta.
Så, jag vill bara hälsa välkomna till i eftermiddag. Då är det ju Sverigebönen och Kristna friskolerådet. Så vi har gemensam böne eftermiddag för Sveriges skolor. Så det är öppet för alla som vill klockan 2 till 4 här i kyrkan. Välkomna.
Låt oss be. Herre, tack för att vi får samlas till den här gudstjänsten idag. Vi ber nu för vår gemenskap här med dig och med varandra. Kommer din helige ande, fyll oss med ditt goda. Låt oss få lovsjunga dig tillsammans den här stunden. I Jesu namn. Amen. Thank you. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Den beskrivningen av Gud finns i söndagens saltarsalm, saltaren 145, vers 17. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Det är ju fantastiskt att vi får ha en sån Gud, får tillbe honom och vara nära honom. Och samtidigt blir det ju väldigt tydligt när jag ställer mig nära honom i ljuset av detta, att det går inte att säga så där om mig. Rättfärdig är Gabriel i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Ju bättre man känner mig, desto bättre vet man att det vore fullständigt absurt att säga någonting sånt. Jag vet det väldigt väl. Gud vet det förstås bäst av alla. Jag passar egentligen inte där i hans närhet, eftersom han är rättfärdig och kärleksfull i allt. Och jag är verkligen inte det. Men till hans rättfärdighet och hans kärleksfullhet hör ju detta att han inte vill visa bort oss, utan han vill ha gemenskap med oss. Det yttersta beviset på det gav han när han sände sin son Jesus Kristus. Nästa vers där i Psaltaren 145, den säger så här: Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Och därför får vi börja vår gudstjänst just med att ropa till honom av hjärtat och på grund av Jesus Kristus be om nåd och förbarmande. Då tar han oss in i sin närhet, upprättar oss, förlåter oss på nytt. För rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Låt oss bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Måne och sol, vatten och vind och blommor och
barn skapade Gud himmel och jord, allting är hans. Herren vår Gud vill vi tacka. Herre, vi tackar dig. Herre, vi prisar dig. Herre, vi sjunger ditt heliga namn. Herren vare med er. Låt oss bedja. O Gud, du som befriat ditt folk, lär oss att bruka frihetens ansvar så att vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa och vårdar din skapelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Profeten Jesajas bok. Vid denna tid blev Hiskia allvarligt sjuk, och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sa: Så säger Herren, se om ditt hus, du ligger för döden, du kommer inte att överleva. Då vände Hiskia ansiktet mot väggen och bad: Herre, tänk på att jag troget av hela mitt hjärta har hållit mig till dig. Jag har gjort det som är gott i dina ögon. Och han grät häftigt. Herrens ord kom till Jesaja. Gå och säg till Hiskia, så säger Herren, din fader Davids Gud. Jag har hört din bön och sett dina tårar. Jag lägger ytterligare 15 år till ditt liv. Och jag ska rädda dig och denna stad ur den assyriska kungens hand. Ja, jag ska värna denna stad. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Dagens epistelläsning är hämtad ur Romarbrevets 8:e kapitel, vers 18-23. Så skriver aposteln Sankt Paulus. Jag menar att vårt lidande i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor Och till och med vi som har fått anden som första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas i det 13:e kapitlet. En gång undervisade Jesus i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa: "Kvinna, du är fri från din sjukdom." Och så la han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sa till folket: "Det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten." Herren svarade honom: "Hycklare! Finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?" Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, tack för barnen här. Vi ber nu för dem att du ska vara hos dem under deras samlingar. Det ber vi också om för oss andra. Kom, helige ande, i Jesu namn. Amen.
Du tycker om alla stora. Gud tycker om alla små. Även om det regnar eller himmelen är blå. Gud tycker om oss ändå.
Någon gång under år 1516 lämnade Martin Luther Augustinus klostret i Wittenberg för att besöka ett annat kloster. Och självklart så såg han till att få besöka deras bibliotek. Han var ju doktor i teologi och undervisade studenterna i Wittenberg, framförallt i Saltaren, Hebreerbrevet, Romarbrevet och Galaterbrevet. Men när han då hade fördjupat sig i de här skrifterna så hade han blivit mer och mer osäker på om kyrkan i hans tid verkligen undervisade rätt om hur en människa kan bli fri från djävulens makt och få frid med Gud. Och det där hade blivit en väldigt personlig brottning för honom. Säkert stod han där bland bokhyllorna och grubblade över detta. Året efter skrev han sina 95 teser mot avlatshandeln. Detta som vi brukar se som startskottet för reformationen. Men det är klart att han inte vaknade den 31 oktober 1517 och var reformator plötsligt, utan det växte fram över tid. Och ett viktigt steg togs där i klosterbiblioteket. När han drog fram en anonym liten bok ur en bokhylla. Det fanns ingen titel, inget årtal, ingen författare. Men han började läsa i den. Men Det är ju någon som har skrivit här vad jag har tänkt redan. Redan samma år såg han till att den här boken blev utgiven så att fler kunde läsa den. Och då gav han den titeln En ädel liten bok. Den fick han senare klar för sig, är skriven på 1300-talet. Fast det är ingen som vet av vem. Det blev 20 nya utgåvor till av den här boken under Luthers levnadstid. Och sen 200 till ungefär genom åren sedan dess. Den första salmen vi sjöng idag, den skrevs 1698 av Gottfried Arnold. Han läste också den ädla lilla boken på sin tid. Den här utgåvan kom 2023. Hur som helst, Luther skrev ett förord till den här där han förvarnar oss. Man kan bli lite irriterad av den här boken. Men efter Bibeln och Sankt Augustinus finns det ingen bok som har lärt mig mer om Gud, Kristus och allting. Många lärda påstår att vi Wittenberg-teologer kommer med nymodigheter. Precis som om det inte skulle ha funnits personer i gången tid och på andra ställen som sagt samma sak. Läs nu denna skrift, vem som vill, och avgör själv om vår teologi är ny eller gammal. Denna bok är sannoliken inte ny. När den skrevs där i mitten av 1300-talet så var det för att bemöta en kristen gruppering som kallade sig själv De fria. Fast de totalt hade missförstått den kristna friheten. Både var den kommer ifrån och vad den innebär. De tänkte att de av egen kraft hade nått till en så djup andlig mognad att de inte längre behövde leva efter Guds vilja. Denna vildvuxna andliga högfärd menar att den heliga skrift och den kristna läran inte är väsentliga. Och därav dras slutsatsen att den heliga kyrkans regler, ordningar, lagar och sakrament inte behöver tas på allvar. Ja, de gör rent av narr av den nedärvda ordningen och gör sig lustiga över dem som iakttar och vördar den. Men, skriver den ädla lilla boken, Den kristna friheten är en gåva som Kristus ger genom ordet och sakramenten. Och det är inte en frihet från Guds vilja, utan en frihet till att leva med Gud. Och det Lukas berättar i evangelietexten idag har viktiga saker att lära oss där. Jag tycker man ska inte vara för snabb med att göra teologi av undren. Det är verkliga människor med konkret nöd som vi läser om. Och det är en verklig frälsare med konkret hjälp som möter dem. Och vi är också verkliga människor med konkret nöd. Och Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid, och himmelriket är nära. Och vi får inte tappa bort det perspektivet. Men vissa gånger så är det ändå tydligt att det är meningen att vi ska tolka undren teologiskt. Och så är det här. En gång undervisade Jesus i en synagoga på sabbaten, hörde vi. Och vi får kanske intrycket att han avbröt undervisningen för att göra ett under istället. Men frågan är om inte undret är en del av undervisningen här. Normalt sett så skulle ju Jesus ha läst en bibeltext och sen undervisat utifrån den. Men här verkar det som att han gör ett under och undervisar utifrån det. Först om sabbatsbudet då, som vi hörde. Eftersom det är så att man gör rimliga undantag för djurens skull, så är det ännu rimligare att man gör undantag för en Abrahams dotter. Men hans undervisning fortsätter sen där vår läsning idag tog slut. I svenska biblar så brukar det här sammanhanget vara uppdelat under olika rubriker. Först då det vi läste idag, Jesus botar en kvinna. Och sen kommer liknelsen om senapskornet och surdegen. Men de här rubrikerna, de är ju ditskrivna i efterhand. Och ibland är det bra att tänka bort dem. Och gör man det här så ser man att det här är ett sammanhang. Det krokar i. När undret var gjort och sabbaten diskuterad och folket i synagogan gladde sig, så sa han: vad är då Guds rike likt? Vad ska jag jämföra det med? Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd, och himlens fåglar kommer och bor bland grenarna. Vidare sa han: vad ska jag jämföra Guds rike med? Det är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Så allt det här kunde egentligen ha en rubrik. Jesus visar och undervisar om Guds rike. Fantastiskt för den här kvinnan att äntligen få räta på sig, naturligtvis. Men samtidigt som Jesus gjorde det här undret för hennes skull, så gjorde han det också för vår skull. För här finns det saker som han vill lära oss om vårt andliga tillstånd i den här världen och om friheten som han vill ge oss i sitt rike. Det börjar som ett vanligt helande under, om man kan säga så, med att sjukdomen beskrivs. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. Det grekiska ordet som står där, det visar att det inte handlar om att hon liksom var lite framåtböjd, utan hon var närmast dubbelvikt. Kyrkofadern Augustinus, han använde uttrycket inkrökt i sig själv när han skulle beskriva vår bortvändhet från Gud. Jag vet inte om han hade hämtat den bilden från den här kvinnan som var synkyptosa, som det heter på grekiskan där. Hopfälld som en fällkniv liksom. Men även om han inte hämtade det där uttrycket härifrån, så kan han inte gärna ha läst om henne utan att se det framför sig och tänka på det. Fysiskt hade hon precis den sjukdomen som vi alla har andligt. Synden handlar inte bara om att vi säger och gör dumma saker ibland, utan det handlar om att vi är så här andligt inkrökta i oss själva. Så att vi liksom inte kan se på Gud eller se på vår nästa, utan bara på oss själva. Och om jag försöker närma mig Gud i det tillståndet, då handlar det fortfarande bara om mig själv. Är jag tillräckligt god? Har jag gjort tillräckligt mycket? Kommer jag att bli godkänd? Hela mitt fokus är här. Luther hade lärt sig mycket av Augustinus. Han hade både den här bilden med sig och sin egen erfarenhet av att vara synkyptosa. Och så hittade han en ädel liten bok som talade precis det språket. Så länge jag ger mitt jag och mitt mig förtur, då står jag i vägen för Gud så att han hindras i sin omsorg om mig. I en vanlig helande skildring igen. Så när sjukdomen har beskrivits så brukar det fortsätta med en bön eller ett rop till Jesus eller att några människor kommer med en sjuk till honom för att han ska hela. Men så är det ju inte den här gången. Det är Jesus som ser kvinnan, kallar på henne och talar till henne sina befriande ord. Helt på eget initiativ. Och så är det i Guds rike. När frälsaren befriar oss från vår inkrökthet. Luther läste i den lilla boken. Mitt syndafall måste försonas och helas. Genom vem och på vilket sätt skedde detta helande? Människan kunde inte göra det utan Gud. Och Gud ville inte göra det utan människan. Han antog mänsklig natur och människan gudomliggjordes. Där återställdes den brutna förbindelsen. Men det hjälper inte mig om Gud återför och helar varenda annan människa i världen om det inte också sker med mig. I detta återförande och helande kan, får och ska jag ingenting göra av mig själv utan måste helt enkelt låta det hända. Det betyder att endast Gud är verksam och jag låter hans verk och hans vilja ske. Precis som i evangeliet idag då. Allt fokus är på vad Jesus gör. Kvinnan gör ju en sak, men det är bara underförstått i det vi hörde. Hon kommer till Jesus när han kallar så att han kan tala med henne och lägga sina händer på henne. Endast Guds son är verksam. Och hon låter hans verk och hans vilja ske. Och hon blir fri. Där finns det en ovanlig sak till i det här helandet om man jämför med andra. Därför att inget av de vanliga orden för att bota används. Utan Jesus säger det där, du är fri från din sjukdom. Eller egentligen, du är löst från din sjukdom. Det är samma ord där som när motståndarna går till sin åsna eller oxe fast det är sabbat och löser den där knuten som binder dem så att de kan gå ut och dricka. Jesus löser knuten som Satan har hållit den här kvinnan bunden med. För henne var det en sjukdom som höll henne fysiskt inkrökt i sig själv. För oss alla är det syndens skada som håller oss andligt inkrökta i oss själva. Och Jesus ensam kan lösa den knuten oavsett vad det handlar om och göra oss fria. Jag tror att det här är det enda stället där det här ordet lösa används i samband med ett helande. Rätta mig gärna om jag har fel. Däremot används det ofta när det handlar om att bli fri från synden, bli fri från sin skuld och sådär. Det blir liksom ytterligare ett tecken på att det här undret är texten som Jesus undervisar utifrån den här gången. Så här kommer Guds rike till er. Så här kommer friheten i Kristus. Om jag inte ger mitt jag och mitt mig förtur så att jag hindrar Guds omsorg om mig. När Jesus har sagt du är fri. Och lagt sina händer på oss. Då kan vi då äntligen räta ut oss. Och få ett nytt fokus. Det första kvinnan gör här. Det är ju inte att ropa. Kolla på mig. Och ta en selfie och lägga ut på sociala medier. För hon är så illa trött på att se på sig själv. Det har hon gjort i 18 år. Nu får hon äntligen se på Jesus och hon prisar honom. Den som har varit inkrökt i sig själv blir fri att fästa blicken på Gud. Fri att lovsjunga honom. Fri att tjäna honom i sin nästa. Det är friheten i Kristus. Det är friheten i Guds rike. En frihet till att älska och tjäna. Satan vill hålla mig bunden i skuld och skam och rädsla. Han vill hålla mig inkrökt i mig själv. Men Jesus kommer och lägger sina händer på mig och löser mig och rätar ut mig så att jag kan följa och lyda och tjäna honom i andens kraft. Där uppstår en spänning som finns kvar sen så länge vi lever i den här världen. Precis samtidigt är vi rättfärdiga och syndare. Synden i oss fortsätter att dra ner och fälla ihop och kröka in. Och Jesus håller sina befriande händer på oss och säger: du är fri, följ mig. Precis samtidigt, i Kristus är jag fri. Och friheten ligger i att de där frågorna: är jag tillräckligt god? Har jag gjort tillräckligt mycket? Kommer jag att bli godkänd? De har fått ett svar som är: Jesus är tillräckligt god. Han har gjort tillräckligt mycket. Han har redan segrat. Det finns ingenting och ingen som kan ändra på det. Och när han en gång kommer tillbaka så ska han upprätta det här riket fullt ut. Då kommer inkröktheten att vara borta och friheten kommer att vara fullkomlig. Men redan nu då så finns det riket här mitt ibland oss, planterat som ett senapskorn eller inbakat i tillvaron som en surdeg. När Jesus ger sina liknelser till de glada människorna i synagogan så är det ju som att han säger till dem: större ting ska ni få se. Guds rike är som ett senapskorn som växer upp till ett träd. Eller som en surdeg som till sist genomsyrar allting. Det ni har fått vara med om idag, det är himmelrikets början. Tänk när ni får vara med om himmelrikets fullbordan. Hur kommer er glädje att vara då? Och om vi kan börja ana den sanningen, ana den glädjen, då kan vi också säga som det står i den ädla lilla boken: Kristi liv är så översvallande värdefullt att vi tar emot det och tar det på oss utan att ängsligt fråga om det är till hjälp eller till skada i vårt liv här och nu. Om det kommer att ge oss sötma eller smärta. För hur det än är så är det ett liv med honom som har gjort mig fri och som kommer att göra mig evigt fri. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven,
som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida. Därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. På vilkens rike icke skall vara någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen. På honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras. Och som har talat genom profeterna. Och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Vi får ta emot en ny påminnelse om vår dödlighet. Följande medlem av vår församling har avlidit. Linnea Ingegärd Sandström i en ålder av 91 år, 11 månader och 8 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst.
Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, vår far, vi tackar dig som inte bara gör oss fria från synd och död, utan också gör oss fria till att tjäna dig med rätade ryggar och för oss in i friheten i ditt rike. Vi kommer inför dig och ber för oss själva och alla människor, för hela din värld. Dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Vi ber att du förbarmar dig över alla människor. Kom till alla som sitter i mörker och dödsskugga. Vi ber för alla folk och stater. Gör oss villiga och rättvist fördela jordens rikedomar. Låt det bli en varaktig fred i hela världen. Vi ber om hjälp för alla som lider under krig och hungersnöd och förföljelser. Och ber att du ger oss ledare som kämpar för rättvisa och fred. Och befriar oss från de ondskefulla makterna som styr på många håll. Vi ber för vårt land, för alla som utövar makt och har ett särskilt ansvar. Vi ber för vår stad Göteborg, för alla som bor här, alla hemlösa, fattiga, alla som har drabbats av våldet i samhället, alla unga som dras in i kriminella grupper. Vi ber för våra skolor och sjukhus, för de som är satta till att hjälpa andra människor. Låt oss alla kunna leva i trygghet under rättvisa förhållanden. Dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Vi ber för din heliga kyrka över hela världen. Låt henne bli ett tecken på kärlek och fred och samla henne synligt till ett. Vi ber för alla kyrkans ledare. Tänd i oss en levande, uthållig tro så att vi kan vara Kristi vittnen. Särskilt ber vi för alla trosyskon som lider för sin tros skull. Att du stärker dem, att omge dem med ditt beskydd. Hjälper dem som kämpar för att bevara sin tro mitt i omvärldens hån eller likgiltighet. Vi ber för Svenska kyrkan om väckelse och förnyelse. Om kraft att bli din röst i vårt land. Särskilt lyfter vi upp kyrkovalet och ber att din vilja sker. Dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Vi ber för Göteborgs stift. För Örgryte pastorat och dess ledning. Vår församling i Sankt Pauli. Vi ber att du fortsätter och genom ditt ord och dina sakrament välsigna våra gudstjänster så att vi som kommer hit får ta emot ny kraft, förlåtelse, frihet och upprättelse i våra liv. Vi ber om din ledning, ditt beskydd och din välsignelse för alla som arbetar i församlingen. Och vi ber för de lediga tjänsterna som kommer. Att du ser till oss. Och vi ber för Alfa-gruppen om din hjälp med anmälningarna som har försvunnit. Vi ber för alla som är sjuka till kroppen eller själen. Särskilt ber vi för Alexandra som har cancer. Vi ber för henne, vi ber för hennes barn. Vi ber Herre att du rör vid henne. Vi ber för alla som har det svårt. Alla bedrövade, ensamma, sörjande, döende. Hela, trösta och stärk oss alla. Lär oss att i ord och handling visa omsorg om varandra. Vi ber också för de barn som har döpts. Alexandra och Emma. Bevara dem i ditt förbund. Välsigna deras faddrar och familjer. Dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Herre vår Gud, himmelske Fader. Genom dopet har vi blivit ett med Kristus. Lär oss att leva som döpta så att vi får vara med honom i evighet. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor. För Jesu Kristi skull. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över hela jorden att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under då människor känner igen honom som din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader och ser i honom ditt väsen som är kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaren prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Thank you. Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig. Du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk. Och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin. Så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium, din död förkunnar vi. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din ära, lära och härlighet med din enda son och den helige ande från evighet till evighet. Amen, amen, amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Tänk gärna på att hålla det fritt runt ledstängerna så att de som behöver dem får använda dem. Det finns glutenfritt bröd om du ber om det. Kom, nu är allt tillrätt.
Mitt bröd, drick mitt vin. 37. Tack min far för nåden. Psalmboken nummer 778. I min Gud har jag funnit styrka. nummer 7 i sånghäftet. Ge oss, o Herre, öppnade ögon.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen.
Nummer 16 i sånghäftet. Jag vill tacka Herren.
Gud, vår fader, vi har hört sanningens ord och tagit emot odödlighetens sakrament. Gör oss fria att tjäna varandra i kärlek och så uppfylla dina bud. genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ge er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vår mässa är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.